Ja, Bengt Öste, du har nu i ett par omgångar här i höst varit i Indalsälven vid Stavreviken och både filmat och fiskat. Vad tycker du om den där älvsträckan som är fiskevatten till att börja med?
Jo, jag tycker faktiskt att det är spännande. Jag har ju många år sett båtarna som guppar där och höll på att säga undrat vad de hade för sig.
Ja.
Men det visste jag ju vad de hade för sig. Men hur det gick till visste jag inte. Och var all fisken kom ifrån och hur mycket fångar de och sådär. Nu fick jag tillfälle att ta reda på allt det där. Och när jag fiskade idag, då var det ju för mitt höga nöjes skull enbart.
Ja, du sitter här på ditt hotellrum nu med utsikt över vattnet här. Du har fått utsikt mot vattnet naturligtvis i din egenskap
Ja.
av fiskeentusiast. Och har just duschat och du har varit där nere och fiskat idag. Du brukar påstå i dina program, vi snappade. Gjorde du det?
Ja, fast inte i mitt snöre faktiskt. Jag en gång nappade mitt snöre, men den fisken fick jag inte fast. Men min fiskekamrat som tog med mig, Arne Heldin, som har fiskat där i många år, han fick fyra fiskar, tre laxöringar och en harr. Och sen var det en ung grabb med också, han som fiskade från en annan båt, och han hade specialiserat sig på sik och fick en hel hink full.
Oj, oj då.
Ja.
Och då fiskar ni alltså lite olika då?
Nej, man fiskar egentligen på samma sätt fast på olika platser. För det här är ju en av de här finurligheterna med Stavreviken och Indalsälven, att när havsöringen kommer så följer den så att säga vissa gator upp på längs botten, medan siken går delvis andra vägar.
Ja.
Siken är, kan man säga, då en lite latare fisk och går inte i den starka strömmen.
Nej.
Utan
går
lite
den
mera i lä sådär.
Ja, och på lite grundare vatten kanske då?
Nej, det gör den väl inte, men den går i lugnare vatten.
Ja, inte i själva strömfåran.
Inte i hårdströmmen.
Nej, nej. Ja, det var väl flera hundra båtar där ute i Älvkröken idag, antar jag, i det här vackra vädret som blev på eftermiddagen.
Ja, jag kunde ju inte se alla, för de sträcker sig ju ända upp från det här där det fisket får bedrivas nedanför Bergeforsen och sen antar jag ända ut i mynningen. Och jag såg båtar hela vägen först i lite regndimma på morgonen och sen i solglittret, men hur många de var, det var tämligen fullsatt, ja.
Ja, jag förstår det. Det är ju säsong nu.
Ja, säsongen har ju börjat då för sik framför allt.
Ja.
Men öringen kommer senare och säger då de här mina nyförvärvade vänner som är experter på det här. De säger att november är den bästa månaden.
Ja.
Och även sen efter om det är öppet vatten. Men då är det ännu större intresse än vad det är nu.
Mm.
Och det har berättats för mig att de riktigt ihärdiga, de ställer väckarklockan på 1 och är där 2 i mörkret. Det kan ju vara 15 grader kallt, det kan ju snöa och allt möjligt. För att få vad som anses vara de bästa ställena att sitta. Sen sitter de och fikar och antar jag fryser en del tills gryningen då de kan börja fiska.
Ja.
Men de har lagt rabarber på ett bra ställe.
Mm. Det påstås ibland här uppe, vi brukar skryta med det, att det här är ett av Sveriges förnämsta öringvatten nu.
Ja, om man ser till hur många fiskar som fångas på ett år. I varje fall i fjol var det i särklass Sveriges bästa. För att Jonas Salin på Bergforsen sa att man uppskattade fångsten till 11 000 havsöringar i fjol. Och hur många sikar, det vet jag inte, men det var säkert ännu fler. Och så många havsöringar fångas inte på något annat kortfiskevatten i Sverige som jag vet. Man kommer ju upp till åtskilliga tusen ner i Mörrum till exempel. Och de är större i genomsnittsvikt. Men när det gäller antalet så är det här Sveriges största havslaxöringsfiske. Ja.
Mm. Var det det som föranledde att du åkte upp och gjorde ett program nu? Fiskeprogram.
Ja, det är väl en av anledningarna, men jag tyckte så att säga jag var nyfiken, och de som fiskar där, de är så oerhört fästa vid det här fisket. De är så, som jag sa, de kan stiga upp då kalla morgnar klockan 2 och sätta sig i båten. Och det där fascinerade mig, att vad är det hos det här fisket som gör det så kolossalt spännande?
Ja.
Och sen förstår jag, därför att det är inte alls så lätt som det ser ut. Utan det här betet, det måste föras längs botten på ett alldeles speciellt sätt för att fisken ska bita i det här. Så att jag då, som inte kan det här sättet att fiska, och fiskade från båten på ena sidan och Arne satt och fiskade åt det andra hållet. Så fick Arne fisk och så sa jag, hur bär du åt? Ja, så bytte vi sida och då fick Arne fisk där jag nyss hade fisken och så fortsatte det på det sättet.
Jaha, så det här fisket, det är en typ av fiske som du inte har provat så mycket?
Lärt mig ännu, nej. Jo, när vi tv-filmade så fick jag faktiskt 2 sikar och en liten här. Då nappade de bättre sikar än vad de gjorde idag, men så då lyckades även jag få ett par stycken, men jag tror att Arne fick 12 stycken.
Ja. Vad beror det på att det har blivit sånt kolossalt fint fiske där i älvkröken där vid Stavreviken och nedanför Bergforsens kraftverk?
Ja, det beror ju på att det är så att säga ett begränsat område. Fisken kommer ju tillbaks till sin hemälv. Och släpper man ut sådana mängder fisk som man faktiskt gör från Bergforsen, som man är ålagd att göra för att det är en så kallad kompensation för de lekmöjligheter man har berövat fisken genom kraftverksbyggena. Släpper man ut så mycket så kommer ju fisken upp i sitt hemvatten och så kommer den ju inte längre än till Bergeforsen. Det blir alltså att all fisk samlas inom ett ganska begränsat område och då blir det ganska tacksamt att fiska efter den.
Ja. Ibland brukar ju också lokalkännedom och så där vidare spela en viss roll när man kommer till en ny sjö till exempel.
Det spelar en helt avgörande roll. De brukar säga till mig så här, du som är fiskeexpert. Och jag kallas då fiskeexpert och det vänder jag mig väldigt emot, för att fiskeexpert, om jag ska kallas det, så är det hemma på min egen abborrgrynna 100 meter från den brygga där jag har min båt. Där kan jag möjligtvis göra anspråk på att vara någon slags expert. Men annars så är de experterna, det är de som fiskar väldigt mycket i ett vatten och lär känna det mycket väl. Så där finns där nere i Stavreviken en hel rad experter. Sen finns det sådana som aldrig lär sig den här konsten. Så de är de verkliga experterna. Och lokalkännedom, att man kan sitt vatten och vet vad som händer i det och hur fisken bär sig åt och så olika tider på dygnet och allt det här. Det är det allt avgörande för framgång.
Och därmed har vi kommit fram till att fiske är inte bara en slump. Det har inte bara med turen att göra.
Nej, det har det inte, utan det har med så att säga en iakttagelseförmåga att göra, att man registrerar ett antal saker och lagrar det. Men som sagt, en del människor har den här egenskapen, så kallade minkar i sällskapet, eller uttrar eller vad man nu kallar dem, skrakar som är, har ett väldigt väl utvecklat sinne för hur fiskar bär sig åt och därför blir duktiga fiskar.
Ja. Ska vi berätta lite grann hur man fiskar där nere för lyssnarna, de i Västernorrland som inte har varit där? Det är ju vad man kallar för latmeter det här.
Ja, det är det till en del, men man fiskar alltså från båt så här års. Och det finns platser där man kan fiska från stranden också, just i Stavreviken i några hällar där och på stranden mitt emot finns också platser där man kan fiska från stranden. Men de flesta fiskar från båt, en ankrad båt. Och då kastar man ut åt sidan med ett havsspel eller spinnspö och har ett sänke som är så valt att betet studsar längs botten eller rullar på botten neråt. Och så småningom stannar det här betet rakt akter om båten naturligtvis, för dit första av strömmen. Men det här ska då ske i en takt och så nära botten som möjligt. Och det ska inte skrämma fisken, utan det ska locka fisken. Och hur det här, det är alltså att välja rätt sänke, kasta på rätt ställe och känna i linan att det verkligen rör sig på rätt sätt och studsar på botten. Det är det som är knepet.
Ja, och man ska inte ha så tungt sänke alltså att det blir liggande.
Nej, det ska man inte ha. Det lönar sig inte särskilt. Det är klart man kan få en och annan fisk på det viset, men det är lite slump att det kommer en fisk vandrande upp för älven och stöter på det där som ligger och flaggar. Utan de som får mest fisk och är duktigast, de söker liksom upp fisken genom att kasta till början med kanske korta kast och sen längre och längre, så att de liksom letar av botten kring den här båten.
Fiskar av ett större område.
Ja, just det. Sen kan de flytta på båten.
Ja. Ja, du kanske har lärt dig någonting nytt här uppe under de här dagarna. Du har varit här och filmat och provfiskat.
Ja, jag har definitivt lärt mig något nytt. Ja. Men jag vet inte om jag kan få användning för det på något annat ställe än just här.
Nej. Hur tycker du eljest det är trevligast att fiska? Är det flugfiske?
Ja, det kan jag väl säga att jag är så förtjust i flugfiske att jag använder de flesta dagar då jag fiskar till flugfiske. Men jag fiskar gärna på många, många andra sätt också. Men det är väl det som kanske fascinerar mig mest.
Ja. Lägger du någon gång ut något nät eller någon ryssa eller någon mjärde?
Nej, nät tycker jag ska förbjudas överhuvudtaget.
Generellt?
För att vara lite allvarlig ska jag säga det, att vad tycker man i Sverige skulle, att det är hög tid att man gör som i vissa länder utomlands, att man säger nej, stopp nu. Från och med nu i princip nätförbjudna, och sen utdelar vi licenser. Yrkesfiskare får alla licenser de behöver för de nät de använder. Husbehovsfiskare och vattenägare som får för sina nät. Vad jag menar är att hela den här kadern av extra knäckare, den måste bort, annars tar fisken slut. Det ska inte tillåtas för människor som så att säga på sina lediga dagar lägger 300 nät för att sälja fisk svart. Och de är många i Sverige idag.
Ja, de är ganska många. Mm. Nu kommer vi in på fiskevård här, va? Och när det gäller just laxfisket så har vi ju haft här uppe väldiga stridigheter. Fiskarna uppe i älven till exempel, de hävdar ju att nu är det så tätt med laxfällor efter kusten som man täpper till älvmynningarna. Och det är svårt att få någon fisk, och det blir brist på avelslax också vid fiskodlingarna. Har du stött på det där problemet och känner du till det?
Jo, ja, det finns ju faktiskt inte bara här, det finns i hela landet. Och där är man orolig för allt fler laxstammar utrotas helt enkelt. Det vill säga att det kommer inte upp några fiskar till älvarna. Och man får inte fisk till avel. Och då kan man ju säga så här, ja, men då kan man väl ta från andra älvar. Ja, det kan man, men då har man för alltid satt stopp för laxen i en älv. Och det vill man ogärna. Mm. För att de är väldigt älvtrogna. De är särskilda stammar. Det kan vara flera stammar i en älv, men de hör hemma där och inte i någon annan älv. Ja. Och bara där i hemälven kan de reproducera sig själv.
Det är väl olika kvalitet också i olika älvar?
Ja, de ser ofta olika ut. Ta till exempel västkustlaxen, är lång och slank och är regel en medelvikt på 4-5-6 kilo. Mm. Titta på mörrumslaxen, kort och väldigt tjock och går upp till bortåt 30 kilo. Och indalsälvslaxen är kanske något mitt emellan, en stor kraftig pjäs som kan bli och blir över 20 kilo tung.
Ja. Hur tunga har dina största fiskar varit då, Bengt?
Jag har fått en gädda över 10 kilo en gång.
Har du det?
Ja,
men det var på Spinsby.
Jag var på Spinsby.
Oj, ja,
det var länge sedan. Ja, men
det är Stockholms skärgård då?
Det var det, ja. Men du ska veta det att idag så har duktiga ungdomar, de specialiserar sig på att fånga stora gäddor. Och det finns grabbar som tar många gäddor över 10 kilo varje år. Ja, många, men några i varje fall. Så att jag är inte särskilt duktig i sammanhanget.
Nej, men du har fått tjäna på en stor fisk i alla fall.
Ja, just det.
Om vi håller oss till lite ädlare fiskar, jag tänker nu på öring och lax och sånt där. Har du fått en bra fångster?
Ja, havsöring kanske är väl det som jag har lyckats bäst med. Och där har jag fått 2 exemplar över 9 kilo.
Ja, det var ju inte dåligt.
Nej, på fluga alltså, bägge två.
Ja.
Det var bägge i Emån som är känd för att ha väldigt stor vuxen fisk. Så att det är mycket svårare att göra om bravaden i Indalsälven.
Ja, det är det förstås. Ja. Hur är det med dig? Brukar du delta förresten i några fisketävlingar?
Det har jag bara gjort en gång, och det var här i Härnösand. Och det var i våras, och det var väldigt kallt men soligt och trevligt. Och jag fick naturligtvis, det var egentligen fusk, för jag skulle dela ut priser och prata lite grann och var inbjuden hit, och sen blev jag också inbjuden att delta i tävlingen, och så sa de att ställ det här är det gott om spigg. Så jag fångade 14 gram sammanlagt med spigg, och på det fick jag då pris, en vedkap. Jag kom 10, tror jag.
Ja, det var ju bra.
Det är den enda fisketävling jag har deltagit i.
Ja. Jag tänkte fråga dig, jag är ju också mycket intresserad av att fiska och sportfiska. Men när jag ställer upp på tävling, då är det sällan det lyckas nå vidare.
Nej, jag tror inte heller att jag kan lyckas nå särskilt. Det här var ju då med de här spiggarna, det var ju lite fånigt egentligen på det sättet att det var så få deltagare som fick någon fisk alls. Ja. Och att man då får ett pris för att man har fångat 5 spiggar som väger 14 gram. Det är ju nästan ett skämt, va?
Ja, ja, just det. Det är ju många i Sverige som sportfiskar, som fritidsfiskar. Så det är väl tacksamt för dig nu att vara ute och prata om det.
Det är mycket trevligt och jag gör ju det gärna som för att få så att säga fylla på mina brunnar. Ja. Eftersom jag pratar mycket fiske och skriver artiklar om det och så här och gör tv-filmer om det, så gynnar jag mig själv också när jag kommer ut och träffar andra fiskare.
Jag får passa på att fiska som idag.
Ja visst, och jag får fina tips och överhuvudtaget har jag trevligt så att jag... Ja.
Och du har en entusiastisk publik antar jag.
Ja, det är mycket, och den består till väldigt stor del av ungdomar och det är dessvärre nästan bara pojkar. Aha. Och det här har jag funderat mycket på, hur ska man få flickor med i det här? Och mina egna döttrar, har tre stycken, åtminstone två av dem har fiskat till och från ganska mycket och en är verkligt road av det. Ja, och mycket duktig för
det. De kommer tjejerna kanske så smått.
Ja, men...
Eller sprider de ju sig ensamma?
men jag skulle gärna se det att det var fler flickor. Ja. För jag har ju upptäckt det att flickor som ger sig på det här blir ju ofta väldigt duktiga i det.
Ja, du drog 250 personer i Kramfors igår kväll. Det är inte många stjärnor som gör det, tror jag.
Ja, det vet jag ingenting om, men det kan ju vara... Dels kan man ha tur med dagen att det inte finns någonting som konkurrerar med det. Det är en allmänt tråkig kväll utan någon annan underhållning. Men jag tror naturligtvis att det är så att i Kramfors är väldigt många intresserade av fiske helt enkelt. Ja. Och de sa då att kultur gick mycket sämre. Det var någon som sa att Göran Sölscher, den världsberömde gitarristen, hade dragit 15 personer. Och... Det är ju lite sorgligt egentligen.
Ja, samtidigt kan du ju vara glad.
Ja, men det är inte jag. För hade jag varit i Kramfors så hade jag absolut gått på och hört honom.
Ja. Hur vaknade ditt stora fiskeintresse? Man kan nästan tro att du är norrlänning.
Ja, min pappa var jämtlänning. Han föddes i Brunflo. Och han... var oerhört fiskeintresserad. Det blev han genom ett sånt här husbehovsfiske som bedrevs på den tiden. Han sa ofta att de lyckligaste dagarna i hans barndom, det var när han och hans bröder skickades ut med fyra tomma tunnor och en som var fylld med salt och tillhölls att inte komma tillbaks hem igen förrän alla var fyllda med saltad fisk för vintern. Och det där tog då någon vecka kanske varje förhöst och de hade kolossalt roligt, grabbarna. Och där fiskeintresset det satt i sen, så han uppmuntrade mig när jag var mycket liten och han lärde mig fiska med fluga när jag var 8 år. Ja. Och då fick jag en laxöring som vägde 1 kilo på en av de här flugorna. Jag hade sett den visa sig i strömmen men jag nådde inte ut för att på den tiden hade jag inget riktigt flugspö utan jag hade ett vanligt sånt här bambusbö och så var det knutet en rev i toppen och så i änden av snöret satt en fluga som min far hade köpt åt mig och valt ut noga. Och då klädde jag av mig naken. Det här var inne i Stensån i Skåne som rinner ut, bildar gräns mellan Skåne och Halland. Och då klädde jag av mig och gick ut och jag badade ju där varje dag vid stranden men hade inte tänkt på att vattnet i ån, det var betydligt kallare så jag minns att jag fick gåshud över hela kroppen. Men när jag var ute då till armhålorna ungefär så nådde jag ut till den här fisken och den nappade och jag rusade upp. Släpande den efter mig på stranden. Det var min första fisk och det var fångad på fluga och jag var omåttligt stolt och sen var jag faktiskt biten av det allt sedan dess. Ja. Sen höll jag på hela sommaren i den här mynningen och klädde av och på mig och var där ute och fick aldrig någon laxöring mer. Däremot fick jag ida som det fanns gott om där.
Ja. Men den där stora öringen då på 1 kilo, det måste ju ha varit någonting som tände ditt intresse kolossalt vid den åldern.
Ja, det gjorde det och sen satte i så att när jag kom hem då så skulle jag fiska gäddor och då förfärde jag ner i källaren ett stort drag, en hiskelig pjäs av metall som jag riggade med krokar och när min pappa fick se det där så sa han, då skrattade han och så sa han att får du någonsin någon gädda på den där så ska jag betala dig för den gäddan lika mycket som den kostar hos Edlund, det var den fiskhandlaren på ort. Och minst han fick jag inte en gädda som vägde 3,7 kilo på det där hiskliga draget. Och min pappa fick punga ut med 3,70 för att gäddan kostade 1 krona kilo. Ja. Minns jag.
Det har lönats ibland att vara fiskintresserad.
Ja, det är... Ja. Men Sen tycker jag ju då att varför jag så att säga propagerar för fiske, det är ju vad jag gör egentligen när jag gör tv-filmer och när jag skriver och när jag är ute så här och träffar fiskeklubbar. Det är ju för att jag tycker att det ger så mycket mer än just själva fisket. När man fiskar så blir man så att säga engagerad i naturen. Och som jag upplever det att varje ivrig fritidsfiskare blir ju så småningom en miljöaktivist. Och det tycker jag vi behöver många av.
Ja, det är rätt ovanligt tänkt att se dig så här i en rutig flanellskjorta här. Så ser det inte ut när du sitter som studioreporter i Rapport, inte?
Nej, då måste jag då ta på mig slips och sådär och kavaj. Därför att reglerna är sådana att man ska vara klädd så strikt att det är alldeles ointressant så att ingen så att säga tittar på ens kläder istället för att höra på vad man säger. Det är tanken bakom det.
Vilket trivs du bäst med nu då?
Ja, det är väl ganska självklart. Jag skulle ju aldrig ta en slips på mig om det inte var för den saken.
Ja. Men jag tänkte, jobbet i rutan, du trivs bra med det också?
Ja, det trivs jag bra med därför att det är för en journalist ett väldigt stimulerande jobb. Det är det.
Ja. Har du några nackdelar att ställa ut sig så där kväll efter kväll?
Ja, det har nackdelar. Det är väldigt stressigt faktiskt. Mm. Det är ett hård press och det är alltid något som krånglar och det där är rätt påfrestande. Sen har det en annan nackdel och det är att folk känner igen en lite varstans. Det är inte alltid så roligt, för det mesta gör ingenting, men det finns en del människor som på något sätt fattar agg till en för att man är i tv och fått såna här hotelser per telefon och brev och sånt där. Sånt är inte trevligt.
Ja. Jag trodde det närmast var så att idolskapet blev för efterhängset.
Nej, det kan man säga att det är så många som sticker ut näsan i rutan som jag gör nu så att det är rätt avdramatiserat. Så det var ju annorlunda i tv:s barndom. Ja. Då var det bara några stycken och de blev föremål för en kolossal uppmärksamhet. Men nu är det så många så att det är inte så farligt.
Men det här med att hela svenska folket tycker att de känner dig, det bidrar naturligtvis till att du drar mycket folk när du är ute och pratar om fiske. Så det är väl positivt på det sättet.
Ja, det är klart att...
Om man har ett budskap man vill ut med så
att,
når det många.
Den här nyfikenheten på en kändis i den mån den finns, att det är ju en fördel då, ja. Det är helt klart.
Ja. Har du som fiskare nu, har du några drömvatten som du har varit och plömsat i och kastat i?
Ja, det kan jag nog säga att jag har fiskat i kolossalt fina vatten både i Sverige och i Norge och till och med utanför Norden. Jag har fiskat i Jugoslavien till exempel.
Ja, där finns där man, ju öring i bäckar och åar också.
Där finns oerhört fina vatten med öring och karr i. Där har man ju den stora fördelen att berggrunden är kalkberg. Så man har såna så kallade kalkströmmar som är oerhört näringsrika och kristallklara. Och där man kan se de stora fiskarna stå och flagga överallt. Det är fascinerande att se.
Är det norra Jugoslavien?
Ja, det är i norra och så finns det i mellersta också, men de flesta av de här floderna ligger i norra, nära gränsen till Italien.
Man tänker ju inte på om man ska ta kalkspett med sig när man åker på semesterresa dit. Men
det är tveksamt om man ska göra det, därför att jugoslaverna är väldigt... har ett väldigt väl utvecklat sinne för att klå turister på pengar. Och de fördubblar de här fiskekortpriserna i stort sett varje år. Så det har blivit bra dyrt nu att fiska där.
Ja, ja. Är det likadant i Norge när det gäller laxfiske?
Ja, där har det ju varit så att fisket har stigit i pris i takt med att laxen har minskat i antal. Man trodde ju att det skulle vara tvärtom, men... Det är väl lagen om tillgång och efterfrågan, så att faktum är att det betalas mer och mer för ett allt sämre laxfiske.
Mm. Vad har du varit trevligast att fiska nu då? Vad har du upplevt dina tjusigaste fiskeäventyr?
Ja, det är ju fjällvatten faktiskt. Ja, och det hänger ju samman med att naturen där är så nära en ursprunglig natur som man gärna kan komma. Och där kan man uppleva att man fiskar absolut ensam eller med någon vän eller anhörig och man ser bävrar och älgar och fåglar och allting. Men det är liksom en kolossal känsla av frid när man fiskar där uppe. Och man har det intrycket att man nästan är den första i världen som har satt sin fot på den här platsen.
Ja.
Det är man naturligtvis inte, men det känns så. Och det är en utomordentligt behaglig känsla. Jag har nämligen inte anspråken på att det ska finnas så kolossalt mycket fisk. Men gärna att fisken ska vara, så att säga, vild.
Ja, just det. Inte implanterad.
Nej, den är definitivt kolossalt mycket svårare att fånga, i varje fall de större exemplaren. De små öringar och små harrar, de är väldigt lätta att fånga, men de stora fiskarna, de ställer verkligen fiskarens skicklighet och tålamod på prov. Då blir det mera sport. Jag kan bli lite smått besatt av en stor öring till exempel och sen sån här som väger 1,5 kilo eller någonting som visar sig gång på gång, men när jag försöker då skrämmer jag den bara. Och börja fundera över hur ska jag göra och vilken tid på dygnet ska jag närma mig. Jag kan hålla på i dagar med en sån fisk.
Ja, och byta beten hela tiden och byta fluga.
Ja, framförallt flugan vet jag nog ganska bra för jag ser var den är uppe. Och kan man insektslivet så vet man vad det är de äter. Men framförallt att kunna servera flugan på ett sånt sätt att den inte blir misstänksam.
Ja.
Det brukar vara det svåra.
Nu finns det ju ett par miljoner fritidsfiskare i Sverige. Siffran varierar ju lite grann. Kommer fisket att räcka till för alla oss som är fiskeintresserade?
Nej, definitivt inte.
Nej, hur ska vi ransonera vattnen och vad ska vi göra för att vi ska kunna fiska så länge som möjligt?
Jag tror att man ska se till att man reglerar och skyddar fisken i de vatten som redan är så att det inte, så att säga, den fiskas bort helt. Så med sportfiske kan man inte utrota fisk, det går inte. Utan Nej. Det är, någon har sagt, det är som skummet på ölglaset ungefär. Och det är en väldigt liten del som fångas på sportfiske, trots att många anstränger sig mycket. Utan det är med nät och sådana redskap som fisk kan utrotas. Och så ska man naturligtvis reglera det här nätfisket så att man skyddar fiskstammarna. Sen ska man restaurera vatten som har varit bra och som har möjligheter att bli det igen. Väldigt många vatten har ju förstörts genom kraftverksbyggen, föroreningar, flottningsingrepp och så vidare. Och där man faktiskt kan återställa det och få igång det hela igen och få ett bra fiske. Det finns många sådana vatten.
Ja. Men nu är det ju ett stort problem med den här försurningen som ju även drabbar Norrland väldigt hårt.
Ja, där kan ju inte vi sitta och säga att nu ska vi göra så och så här i Sverige eftersom det är ett internationellt problem. Och där har man ju bara att hoppas och be att, så att säga, länderna kan komma överens om de begränsningar av utsläpp av luftburna gifter som är nödvändiga för att få ett stopp på det här.
Ja.
Vattnen har ju en viss förmåga att själv kunna tillfriskna om inte belastningen blir för hård, och det är det den har varit. Kan man alltså lätta på det så kan de börja tillfriskna igen. Men nej, lätt är det inte.